Nu är vi igång igen. Karin, det är så att julen är runt hörnet. Nu är det bara timmar kvar innan man kan checka ut, trycka på publicera och sen glömma för en stund vart man har. Så det är mycket.
Ja, men eller så lyssnar man på det här i mellandagarna när man går ut och går med sin hund eller något. Jag vet inte.
Eller för allt i världen så lyssnar man på det här en tråkig tisdag i mars. Och man förstår inte alls vad det handlar om. Men det är för inspelat i sluttampen på höstterminen 2018. Mm. Så det funkar. Vi har släppt 4 stycken specialavsnitt för att summera året 2018, skolåret. Från olika perspektiv. Nu kommer vi längst bort ifrån klassrummet på sätt och vis. Och börja jämföra med andra länder, kolla runt. Hur är det där? Hur har de det där borta? Har de det lite bättre? Vad har de gjort med sina elever? Så, ska vi ta och kika. Vi rullar vignetten ungefär här. Det här är Skolsverige. Båden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Ja du Jakob, men jag tänker ju ändå så här, att 2018, alltså, men det kanske bara är personligt från min sida, men 2018 är ju ändå året som jag inte har hört lika ofta. I Tyskland gör man så här, i Finland gör man så här, vi kan göra så här, för så här gör man faktiskt i Kanada.
Kan det ha att göra med att i förra PISA-undersökningen var typ helt okej? Okay? Det är det som är grejen.
Jo.
Sist var vi så här, boom, i alla fall el liksom. Så du säger, okej, men nu kan vi sluta tjata lite.
Ja, men kanske är det så att, kanske är det ju så att den där PISA-chocken vi fick för liksom ett antal år sedan har liksom gjort, det är ju faktiskt helt sant. För att, och då, risken är ju bara det att vi drunknar igen i den där PISA, så får vi sitta och höra på vad Frankrike gör och vad...
Ja, men jag tror att lite grann är det bra att kolla på sig själv och andra, men ibland vill man också bara vända sig inåt och gå så här, nu... Gör för det så bra som vi bara kan. Och det är klart att vi ska vända på obekväma stenarna. Det är klart att vi ska kolla på hur andra gör. Försöka härma och bli bättre och så. Men ibland måste man också bara säga, nu gör vi vår grej. Jag tänker att det här lite grann. Man kan likna sig vid längdskidlopp. Och det är massa normer överallt som bara kan allting bättre. Visst, kolla lite bra. Härma deras valla. Härma deras hejarop. Jag vet inte vad det är som gör det. Men sen kan man också liksom bara säga, nu biter vi ihop och bara går på egen muskelstyrka. För att vi... Har fan också tränat hela vintern.
Ja, kanske det. Men en sak som jag faktiskt har noterat, om man nu ska titta då på året 2018, så är det ju så att en bok som vi har pratat jättemycket om i den här podden, som heter Clever Lands, som är skriven av våran numera bekant i alla fall, Lucy Crayon, för vi har ju träffat henne flera gånger.
Det är ju mer din bekant än min bekant. Jag tror inte hon skulle känna igen mig om jag träffade henne ens, om det bara var hon och jag.
Nej, okej, okay, det tror jag. Men...
Nej, jag tror inte. Nej, kanske inte.
Jag har i alla fall träffat henne flera gånger.
Till något mer viktigt. Den här boken, berätta.
Ja, men den har ju kommit, 2018 kom den på svenska. Och den en svensk översättning och med ett svenskt kapitel där hon då istället, alltså Cleverlands är ju en bok där hon, Lucy Crayon reser runt i skolvärlden och är då i 3-4 veckor i Finland, hon är 3-4 veckor i Sydkorea, hon är 3-4 veckor i Japan och så vidare, så att i sån här duktig...
Hon bodde hemma hos lärare, praoade på dess jobb och bara, hur är det i det här landet?
Liksom precis, och så jämförde hon då med PISA och vad de gjorde och deras läroplaner och liksom lite sådär, och gjorde liksom en egen typ av studie som är väldigt liksom hands-on, om man säger så, men väldigt, väldigt intressant. Om man nu har tid över så kan man läsa den boken, och nu har den kommit på svenska. Och då skrev hon, och då gjorde hon inför den svenska upplagan, så ville man i Sverige att hon skulle besöka svenska lärare och skolor i Sverige och skriva ett kapitel om Sverige. Och det hon kom fram till där då, jämförelsevis med alla de här andra länderna hon har varit i, så är det ju det att svenska lärare är så förbannat jävla ensamma. Att vi liksom hela tiden tänker oss att man, den ensamma solitären, ska lösa allt ifrån planering, skapa... alltså tyda läroplanen, för att läroplanen ger inget stöd, planera lektioner, men också att skapa läromedel, för att läromedlen är oftast inte alls på den nivån som till exempel som hon har sett då i Japan och Kina till exempel, alltså där läromedlen är så väldigt adekvata och välutvecklade att läraren kan liksom istället bara anpassa till gruppen istället för att då behöva uppfinna. Mm. Medan en svensk lärare behöver liksom skapa allt från grunden och då gör de det inte i grupp utan själva. Och det...
Men vet du vad, det här är ju resultatet av lite för många år av makthavare på olika nivåer som har sagt men vi litar på det,
löser det. Ja, och framförallt är det ju liksom, men jag tror också att lärare, vi pratar hela tiden om, och det tror jag faktiskt är en skada sedan kommunaliseringen egentligen, alltså det här är ju någonting som lärare själva också i många, många herrans år i Sverige har velat eftersträva. Man pratar om lärarnas autonomitet och att...
Men var det inte så innan
90-talet? Jo, men att man liksom, ett sätt att liksom slå vakt om sin egen, sitt eget värde när man kände att man blev, allting tog, så klamrade man sig fast kring sin autonomitet och förlorade då liksom allt det här i vad som hände i kunskaps, liksom det här när vi fick internet och liksom kunskapen växte stor, eller informationen eller informationssamhället växte så stort. Och liksom alla andra länder rusade runt och liksom utnyttjade det, så klamrade vi oss fast kring vår autonomitet, om vi nu ska vara lite självkritiska. Och så jag tror ju någonstans att vi själva också väldigt gärna vill vara den här autonoma läraren. Och därför så tror jag ju att vi 2018 skulle behöva läsa det där kapitlet, för att det är ganska nytt för oss att få den lilla tankeställaren, varför är vi så jävla ensamma i Sverige och varför förväntas vi reda ut allt? Och det kanske är därför som vi faktiskt också jobbar ihjäl oss, även om man gör det på många andra ställen runt om i världen också, herregud. Vi har ju sett i den här podden om i USA där de köper egna läroböcker till sina elever för att de inte har något, och pennor och allt möjligt.
Ja. Men jag förstår vad du säger, att det finns ändå någonting i det som är så här, den här ensamheten som uppstår från att man försöker vara autonom men inte riktigt vet vad man håller på med, den är skadlig. Och det är inte ett internationellt perspektiv så gott som något, att få lite så här studs på det och se hur funkar det egentligen med det här och så. Och jag tycker det är jätteintressant. En grej som jag vill minnas tillbaka när vi pratade om liksom jämförelser och så, det är det samtalet som du och jag hade med Christian Lundahl på Research Ed i Malmö om den skolhus jämförelser och så. Det kan man gott väl lyssna på om man vill liksom få till sig lite hur det går till när man jämför länder mellan varandra. Men jag tycker det är väldigt sunt på det sättet som du tar upp det, just för att det handlar inte om så här, vilken är bäst, vad är sämst, utan bara så här, det verkar som att vi sticker ut jämfört med andra. Det är lite som hur man liksom läser så här, så bästa skolkommun index, eller hur man läser liksom kanske så öppna jämförelser och så. Det handlar inte så mycket om att jämföra med andra, så mycket som att man ser sig själv i den statistiken och ser hur ser vi ut i det. Eller så. Och där har vi någonstans funnits, om man ska vara helt ärlig och jämföra med liksom PISA-resultat och så, kanske en underliggande magkänsla någonstans, att så här, är det så att våra elever inte får med sig allting som de behöver? Det är ju det som har gjort att liksom PISA-chock har varit en grej i så många år, och då har vi ändå sett någonstans att så här, jo, men det går helt okej, det går bättre, det finns en stabil grund, så våra elever är inte bäst i de här proven. De ligger inte liksom på 7000 poäng i matematik. Men det är också så att vi med flit har valt ett skolsystem som inte bygger på att vi måste ha poliser som åker runt och stänger kvällsskolor klockan 10. För att annars skulle barn plugga dygnet runt, året runt, livet ut. Alltså, vi har på riktigt valt det för att vi tycker att det är något hälsosamt. Att man ska så här, också ha tid för annat. Liksom, för utveckling är andra saker. Och det där är det som jag har funderat på mycket de senaste veckorna faktiskt. Alltså när det kommer till kunskapssyn och liksom vad som är framtidens lärande. Och vi har i Sverige en tydlig ambition om att vi vill bli en kunskapsnation. Det är så vi ska klara vår ekonomi. Det är så vi liksom motiverar att vi inte konkurrerar om billiga industrijobb. Det är så vi liksom motiverar att vi har som mål i det landet att hälften av alla i varje generation ska gå på universitet eller högskola. Så liksom, allt det kommer från att vi har någon idé om det. Och jag tror, om man bara kollar på samhällsideal och så, att det är inte längre så att den smartaste människan är den som är högst liksom aktad. Är du med? Bara för att du har rätt på i flest frågor i Jeopardy så kommer du inte vara den som flest människor vill hänga med. Vårt samhälle funkar inte så. Och det var kanske så ett tag när kunskap var något svårt. Men snarare något att jag tror att vi är mer och mer ute efter någon sorts empati. Vi är ute efter de schysstaste, de skönaste, de liksom... De som har störst social förmåga, de människorna som är liksom bäst på att ha folk. Är
med? Ja, men jag tror att du måste ha på...
som också blir våra hjältar. Våra... Jo, man måste ha naturligtvis ha båda folk. Mm. Men just den kvaliteten, den egenskapen. Och det utesluter inte att du kan saker. Men det är det någonstans som vi liksom bedömer folk på. Ja, men här personen är så himla härlig, det är så himla skön, så himla bra person. Ja, och liksom, om man kollar på anställningsintervjuer så letar man efter rätt person till det här teamet, till det här laget. Som egentligen bara ser på själv, för det är alltid samma kvalitet man letar efter. Någon som är lätt för samarbete, någon som är smidig, någon som liksom är anpassningsbar, någon som kan liksom läsa situationer och liksom ta det på ett bra sätt och så. Det betyder ju mer nästan än att du har en viss akademisk examen från en viss lärosäte. Nästan.
Ja, i alla
fall. Så länge du har den examen eller så spelar det ingen roll om du kommer från den skolan eller liksom vilket betyg du hade, vilka kurser på universitetet. Det är inte det folk letar på, utan man letar efter personliga egenskaper. Och det där tycker jag säger någonting om skiften i samhället.
Ja, och jag tror att det kanske... Jag kan ju liksom känna att... Jag hoppas ju verkligen att du har rätt. För att vi har ju verkligen haft 2018 var väl år, skitstövlarnas år. Annars...
Ja, men vi kommer till det om en stund. För det är väl innan vi någonstans bara säger... Hur är det om man söker jobb i Sydkorea? Är det samma sak där? Att man letar efter rätt person med rätt egenskaper? Och du vet, det ska vara en skön, socialt kompetent person. Eller är det så att du bara... Ja, men jag hade högst betyg i min klass i matematik. Och var bara... Åh, det här verkar coolt. Det här verkar bra.
Ja.
Alltså, är det så överallt? Eller är det bara så här? För i så fall så får man fundera lite på att säga... Vart är vi på väg? Vad vill vi förlå?
Men...
Är det så vi vill ha det i ett samhälle? På ett sätt så kanske det är så att det som datorer inte kan lösa åt oss idag... För datorer kommer ju vara smarta än varenda människor. Mm. Alltså, det finns ju ingenting i det. Det kanske är så att det är empatin som är det vi har att bygga på egentligen. Eller så är det så här, hallå, vad sysslar vi med? Mer fokus på kunskaper. Tack.
Fast vet...
Kan det faktiskt rimligt vara en rätt väg också?
Fast jag tänker ju så här, vi läste ju ändå någon gång i den här, under den här hösten så läste vi ju en artikel om Sydkorea som ändrade sina kunskapskrav i att inte mäta så mycket utan man ville liksom öka.
Det var Singapore,
ja, det var, Singapore var det. Det var Singapore, liksom, förlåt.
Det finns en global rörelse i sådana länder överhuvudtaget. Men det är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt liten del.
Jo, men absolut. Alltså
man inte längre publicerar decimalerna.
Liksom, jo, men absolut. Men vi ser ändå den rörelsen att man även i de här länderna går mot att vara väldigt, liksom, att man ändå försöker hitta de här, för de inser väl någonstans att nej, det här går nog inte, vi kan inte vara, även om det alltså, i västerlandet så har vi ju också, vi är ju så pass rika ändå, alltså i vårat land här så klarar man ju sig fortfarande än så länge i alla fall oavsett liksom, utan du blir ju ändå omhändertagen på något sätt i vårat samhälle så att men så man kanske inte blir i Kina på det sättet. Det finns ju stora klassskillnader och liksom där kunskapen är liksom friheten på något sätt. Som...
Ja, men det är också en tidsfråga.
Ja, men absolut. Och vi ser ju ändå det på något sätt som en stor grej. Så att, jo, men jag tror att du har rätt i den där spaningen egentligen, att 2018 var nog ändå året där vi liksom, kanske på allvar började se andra världen och förändrade kanske lite sakta vår kunskapssyn. Ja, det är intressant i så fall. Ja, det har jag inte tänkt på.
Nej, det är något att fundera på. En grej jag funderar lite på. Sen naturligtvis är det som du säger att det är olika länder, olika kulturer, olika sammanhang. Det är kanske en lyxgrej att fundera på. Samtidigt tror jag det händer mycket i länder som vi förut hade en viss idé om. Både du och jag har varit i Kina. Jag hade satt på en föreläsning i våras. Med, på sommaren. Med han som är nummer 2 i Kina. När det kommer till teknikutveckling. Alltså digitalisering av skolor. Som pratar om liksom framtiden för skolor i Kina. Hur man ser på framtiden på lärande i Kina. Och hur man liksom vill utveckla mer liksom kollaboration. Och liksom samarbetsförmåga. Och jag svär vid gud. Kinesisk gud eller annan gud. Vilken gud. Att de kommer att springa och fatta som det, för att de har så jävla mycket mer systematisk alltså, kvalitetsarbete på alla nivåer. Att de kommer naturligtvis hitta lösningar på det och springa förbi oss som det inom loppet av minuter. Nej, men jag inom loppet av år. Liksom. Och det där är något fasligt intressant. Jag funderar jättemycket på det som handlar om teknikutveckling, men som ändå liksom handlar om samhällsutveckling. Och så. Det där blir mer och mer sammanfattat. Mm. Om man kollar på ett land som Kina som inte behöver ta särskilt stor hänsyn till frågor som personlig integritet. Om man ska uttrycka sig lite neutralt så de har liksom inte regelverk som GDPR och så. Och hur de springer förbi teknikutveckling och hur de liksom bara ångar på. i att utveckla nya tjänster, nya funktioner eller liksom så. De har det sociala liksom poängsystemet där man liksom får poäng beroende på hur pass bra du lever enligt ett visst antal liksom subjektiva parametrar, och så påverkar det allt från liksom försäkringar till vad du har för allt möjligt så. Det är ju jätteintressant att fundera på om det är de kulturerna och de länderna och de idealen framförallt, det är väl det som kanske är det mest centrala här, som vägledande när vi utvecklar teknikutveckling i hela världen. För när det kommer till Sverige så kommer vi, och Europa och så, då kommer vi behöva fundera på så här, har vi staken nog att säga nej, vi vill inte vara med på den här teknikutvecklingen för det strider mot våra regelverk. Nej, det finns inte en chans att vi gör så, för att man vill alltid ha den nyaste appen, den nyaste tjänsten, den nyaste funktionen. Jag vet inte om du har koll på det här sociala mediet Musical.
Ja,
det är liksom vanligt bland barn. Eller så, på något sätt. Och så. Det blir ju uppköpt av ett kinesiskt företag. Shenzhen företag. Som döpt om det till TikTok. Mm. Det är ett företag som är värderat högre än Uber. Eller man poängterar. Det är så här, $75 miljarder.
Mm. Typ.
Och som ingen jävel någonsin har hört talas om. Dance, bit dance, något sånt. Och det här är ett företag som ägs av ett kinesiskt företag som driver det som kinesiska företag gör. All data de samlar in, all information de samlar in, allt de lagrar om en hel liksom västerländsk ungdomsgeneration, det är ju liksom på kinesiska spelregler. Och det finns inte en jävel som ifrågasätter det, för att det skulle betyda att vi också säger nej till bara en sån liten banal grej som den där nya coola appen som alla verkar vilja ha. Och om det är liksom vår motståndskraft i de frågorna, vad är det egentligen som driver vår samhällsutveckling? Vilka ideal är det som ligger bakom det? Om det inte är ett HBR. Och om samhället och digitaliseringen utvecklas på det sättet, och liksom, om det påverkar vilka val vi gör i livet jävligt, vad är det som säger att vi inte gör så om skolan också?
Mm.
Nu har vi liksom gått igenom hela den här GDPR-grejen. Det är ju en stor grej 2018. Och det känns som att många lärare har blivit mycket, mycket smartare i att förhålla sig till personlig integritet. Dels åt det att vi inte lägger ut vilken skit som helst för som helst. Men dels också det att vi släpper sargen och vågar använda saker som liksom vi vet är kvalitetsgranskade, men som vi inte själva alltid 100% så här vet allting om. Liksom, är det med? Det går verkligen gått till båda hållen. Vi har fått mycket större likvärdighet i det. Men jag undrar lite vad som är framtiden för de frågorna.
Men det är en sån här fråga som vi verkligen kommer att få se fortsättningen på, men som är väldigt, väldigt intressant naturligtvis. Men det är ju någonting vi börjat nosa på, för vi försöker ju ändå hålla det stången här i Europa med GDPR som är mycket strängare och sådär. Samtidigt som du säger, så är ju det där så jävla intressant i hur vi verkligen, alltså hur det här sliter och drar i oss. Men om vi då tittar på en annan stor sak som har varit 2018 i en annan slags motrörelse som har med det här HBR att göra, så är det ju den här skittuffa tjejen Greta Thunberg och hennes skolstrejk som hon har gjort genom hela liksom, att hon har ju, varför ska jag gå i skolan och tänka på min framtid när ingen annan gör det? Alltså det kanske är den unga generationen, alltså hon har ju sagt det liksom, alltså, jag tänker skrola, strejka varje fredag för att det är ju ingen annan som tänker på min framtid, så då tänker jag göra det. Och det har ju också spridit sig lavinartat över världen. Hon har ju suttit med FN och hon har suttit med världens ledare och alla, överallt är alla superimponerade av henne, och hon vågar ju säga de där grejerna som ingen annan vågar säga. Så kanske är det så att vi ser också någon sån trend sen framåt, att det blir, att hon har startat någonting som också kommer, för att det är ju ändå den unga generationen som jobbar med digitaliseringen, att de kommer att säga, nej, fast är ni dumma i huvudet, tänker ni blippa mig i mitt ansikte och se om jag tänker på det ni vill att jag ska tänka på, lägg av, då tänker jag inte gå hit.
Ja, vi får se. Alltså, ungdomarna kommer in i miljörörelsen någonstans i 11 timman och 59 minuter. Vi får se om de kan rädda upp den här skiten. Lyckas med det, så kan de sen få gå vidare till nästa stora världsproblem, nämligen mänskliga rättigheter på internet. Jag håller med om det, Karin. Vi ställer vårt tro och vår hopp till ungdomarna. Det känns ändå bra.
Jo, men det känns bra.
Att det liksom, du kommer ungar som när de fått över världen, hjälpte till att flytta the goalpost lite längre fram.
Ja.
Du, vet du vad? Det börjar bli dags att runda av även det här avsnittet. Det är ju det sista ordinarie.
Ja.
Inom stora citattecken avsnittet. För det sista avsnittet som du och jag deltar i. På det sättet som vi deltar i nu. Det kommer ett sista avsnitt i år med inbjudna gäster. Det ska bli himla roligt att få höra det. Det kommer där vid nyår ungefär. Annars då är jag tillbaka i vanligt format i 2019. Och då pratar vi mer om bland annat alla de frågorna vi har pratat om
idag. Ja, det gör vi. Och lite till. Men då hörs vi då helt enkelt. Ja.
Det gör vi.
Hej, hej. Det här är Skolsverige. Svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.